Detta skedde för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Så hörde vi läsas i evangelietexten. Det som skedde i Jerusalem den där fantastiska dagen när lovsången ljöd över hela stan. Det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Så stod det. Hur stod det hos profeten då? Kommer ni ihåg? Alltså, när Lukas och Matteus, även Johannes, berättar om det här, de här evangelisterna, när de skriver det här, så tänkte de på det vi kallar för Gamla testamentets heliga skrifter. Och det är det som menas med att profeterna har sagt detta. Det som skedde den där märkvärdiga dagen, som till dels såg ut som en slump, men inte var det, därför att det var sagt av profeten. Och så här sa profeten Sakarja: fröjda dig storligen, du dotter Sion. Höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle. Så skall jag utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Ja, stridens bågar skall utrotas och han skall tala frid till folken. Och hans herradöme skall nå från hav till hav och från floden in till jordens ändar. Och så hände det i Jerusalem. Och det var känt att profeterna hade sagt att befriaren ifrån ockupationsmakten, alltså Rom, som hade ockuperat det heliga landet, att när befriaren kom så skulle han komma på en åsna, ridande på en åsna. Och det är därför som människorna samlas omkring honom, och det är därför som den här uppståndelsen så där oplanerat kan få en sådan uppslutning. Därför att man visste att så sa profeten: befriaren är här. Upproret är möjligt. Vi får kasta av oss det månghundraåriga oket ifrån Roms kejsare. Så hände inget mer. Utan det blir tyst. Och timmermannen från Nasaret vandrade visserligen omkring och gjorde gott och väl och var ett gott föredöme. Men den spända förväntan på att upproret var möjligt och befrielsen nära, det vändes till djup besvikelse hos Jerusalems invånare och hela Israels folk. Och vi vet att besvikelsen till slut ledde fram till hat och ondska och ropet: korsfäst, korsfäst. Men i 2000 år så har människor med utgångspunkt från Jerusalem lovsjungit och prisat och hyllat konungen med orden: Hosianna, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Och det ropet avtar inte, utan det tilltar i styrka över världen idag. Och det är fler än någonsin i historien, i hela mänsklighetens historia, så är det fler idag som tar del i den lovsången och den tillbedjan och den hyllningen till konungen som kom. Och det är ju märkvärdigt, eller hur? Om man bara tittar på det som faktiskt hände utav det som man hade förväntningar på. Det är intressant att tänka på, när Jesus kom till Jerusalem så hade han en del att ta itu med. Och så var det ju när Jesus kom, inte bara till Jerusalem utan till olika andra ställen, så hade han en hel del att säga. Och han tog itu med saker och ting. Man kan fundera på om spridningen av lovsången och hyllningen beror på att vi inte tar det Jesus säger så där ad notam, alltså så där omedelbart som om det gällde oss, utan vi förandligar det, och då är det lättare att ta till sig allt det där som fredskonungen och fridskonungen har att säga. Tror att om man lyssnar uppmärksamt så skulle Jesus än idag ha en hel del att säga till månglarna. Till dem som slog mynt av fattiga människors behov. För det var ju det han gjorde där på tempelområdet. Det står här om att han skälpte omkring duvomånglarnas, alltså de som sålde duvorna, deras bord. Och det var ju på det sättet att den där kommersen var ju för att man skulle kunna köpa någonting och ge som en gåva till Gud när man gick till templet. Och den allra fattigaste som inte hade råd med en får eller något annat lite större och dyrbarare djur, de kunde få köpa en duva. Och så hade man gjort kommers och business av hela historien. Om Jesus skulle få tala så som han talar i evangeliet, så skulle han ju ha en hel del att säga till dagens duvomånglare, till översteprästerna som finns idag och till ståthållarna, vad titel och namn man än har. Men det är lättare att förhandliga det. Jag kommer just nu ihåg en sån här lite dråplig historia från evangeliet. Det är Lukas som berättar om det här i 14 kapitlet. När Jesus för en gång skulle bjuden på ett mycket fint kalas. Han är bjuden till en farisé, och den här farisén finns med i självaste regeringen, i provinsregeringen eller lydregeringen under Rom. Och det är inte alltid han blev inbjuden dit, vet vi. Han var ju syndares och publikaners vän och hade inte alltid så att han frotterade sig med de förmögna och rika. Men den här dagen är han inbjuden dit, och så ser han hur man beter sig, hur man trängs och armbågar sig fram. Och helt plötsligt så höjer han rösten till förmodligen lärjungarnas förskräckelse och säger: vad är det ni gör? Så ska man väl inte göra? När ni blir bjuden på kalas, så se till att inte sätta er på de förnämsta platserna. Alltså, det var rätt tufft att bli bjuden på kalas och sen höja upp rösten och tala sanningens ord. Men det är som om lidelsen spränger och han kan inte hålla tyst. Och så säger han precis som det är. Och han menade ju det han sa. Man ser dem nästan hur de ryggar tillbaka, de här som hade intagit platserna. Ser ni dem? Hur de tog ett steg tillbaka och skämdes lite grann. Och det där blir för svårt. Så en av dem hittar lösningen och säger så här: ja, det ska bli saligt att få del i måltiden i Guds rike. Alltså försökte vända udden ifrån nuet och till det som Jesus hade att säga idag, till att handla om det eviga där borta. Förstår ni ungefär hur jag tänker? Att vi ibland har lättare att bara förhandla säga istället för att lyssna till vad skulle han säga idag. Vad skulle han idag säga till Migrationsverket i Sverige? Vad skulle han idag säga till EU-domstolen? Vad skulle han idag säga till sociala myndigheter? Till regering och riksdag i Sverige? Vad skulle han säga till stadshuset här nere? Vad skulle han säga till mig idag? Har evangeliet ett bud till mig idag som inte bara handlar om hinsides, alltså långt där borta i evighetens värld? Adventsbudskapet, fyllt utav stämning, ljus och minnen, har faktiskt ett riktigt allvarsamt budskap. För när han kommer, konungen, då skulle han krossa det onda. Han skulle återställa ordningen. Det skulle bli fred och frid. Han skulle skapa detta. Att det blev något av det här överhuvudtaget i Jerusalem, det berodde ju på att det fanns människor som gjorde det som mästaren sa. Till att börja med lärjungarna som hämtar åsnan och lånar den. och att han sätter sig upp på åsnan och att några tar av sig sina kavajer, sina egna mantlar, lägger det på den sadelösa åsnan så han kan sitta på en rock åtminstone. Och man tar sina egna mantlar och brer ut dem på marken och så kan han rida in som om han vore den konung han verkligen är. Det kunde bli någonting av det som var en återsken av det profeten hade sagt. Och det som var en profetia om det som slutligen ska ske. När hela kosmos, hela Guds skapelse ska bli återupprättad. För det som sker i Jerusalem är en uppfyllelse av vad profeterna har sagt. Men det är också en påminnelse om det som ska ske. Att det blev detta tecken berodde på att det var män och kvinnor som var villiga att göra det han sa. Och jag kan tänka mig att då liksom nu är det enklare att låna andras åsnor än att ta av sig, som det står vid ett par tillfällen i evangelietexten, sina mantlar. Alltså det som döljer, det som skyddar, det som är mitt eget. Det tog man och använde. Och så kunde intåget bli detta tecken. Ska det kunna bli någonting i vår värld som är ett tecken på att fredskonungen har kommit, så är det än idag denna utmaning som möter de miljoner som är döpta i Herren Jesu Kristi namn i vårt land. För det är inte bara några få hundratusen. Det är miljoner svenskar som är döpta i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Vi har många nya svenskar som har vandrat in här och bor här hos oss. Som är döpta i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Döpta in i Kristus. Bär Kristus namnet i hela sitt liv. Och jag längtar efter den dag då Södertälje inte bara ska bli känd för att ha flera kyrkor och flera kyrkoriktningar än någon annan stad i Sverige. Vi är stolta över att ha erövrat epitetet Sveriges Jerusalem och tagit det från Jönköping. Eller hur? Alltså flera som går i kyrkan per capita om man räknar hushållen än vad man gör i Jönköping. Det gör man i Södertälje. Vilken utmaning om vi i denna kyrka, liksom alla andra kyrkor, skulle förstå adventets budskap, den stora utmaningen som det ligger i att följa det han säger åt mig att göra. Men när det nu kommer adventskonung från alla olika håll i denna tillvaro och påstår sig vara mästare och messias, hur ska man veta att det är han? Jesus som är den som ska vara mitt livs konung, mitt livs herre, vår kyrkas herre som vi efterföljer. Hur ska vi bli säkra på det? Jo, jag har redan sagt det. Och det stod i texten att detta skedde för att profetens ord skulle gå i fullbordan. Det är en mödosamt äventyr, men nödvändigt för att veta att man hamnar rätt och inte hamnar i klorna eller i fällan på all slags nyandlighet eller påstådda frälsare som hela vår moderna värld översvämmas med, som vi kan nå via kristaller eller vad det nu kan vara för hokus pokus. Hur ska vi veta? För när vi lyssnar till vittnesbörden så kan det låta som om det vore ett fromt och gudfruktigt och nästan kristet vittnesbörd. Jag skulle vilja uppmana dig som längtar efter att fredens och fridens konung ska bli ditt livs herre att se vad den gamla boken säger. Sök dig till det sammanhang där du kan få vägledning inte bara ur tradition och historia, utan om vad den här boken lär, vad han har talat. Och du kan få känna större trygghet i att han är den som är värd din själs hela tillvaro. Om det inte var så att han kom då som befriaren och kastade ut romarna, så kommer han idag till var och en som vill följa honom, lyda honom, vandra hans väg i tro och i dop. Till den kommer han, och i den människans inre upprättar han fridsriket. Han gör det än idag. Hur var det vi hörde läsas här i evangelietexten? Jo, han gick in i templet. Och det är det som sker. Ditt själ är ditt tempel. Där längtan stiger upp efter ditt ursprung. Det du känner ibland som en vag, ibland som en stark oro, som en längtan efter något, riktigt vad kanske du inte ens har formulerat för dig själv. Jag ska säga dig att det är din själ som längtar hem till den stad, Guds stad, som är beredd för evigt. Du har släkt där, och han som har skapat dig har lagt ner denna evighet i din egen själ. Och den själ du har tillfredsställs inte med vad denna värld har. För om du skulle lyckas vinna hela världen, så är din själ större än världen, vidare än hela universum. Och du kommer att fråga, när du har vunnit en värld, finns det inte fler världar att vinna? Därför att din själ blir bara till freds med fredskonungens boende hos dig. Han gick in i templet, stod det, och han drev ut det som inte skulle vara där. Han gjorde det. Och det du möjligen upplever i ditt eget liv, jag vet inte det, du kanske inte ens kan sätta ord på dig själv, men det är sådant som du önskar befrielse ifrån. Det finns en som kan upprätta det fridsrike som man hoppades på när man sjöng sitt hosianna. Det kan han upprätta, och vill han upprätta i ditt eget inre. Tack och lov. Drev ut dem. Varför kom han på det här sättet? Fattig. På en arbetsåsninnas fåle. Jo, det var därför att de som var halta och lytta, du hörde det i texten, krämarna, månglarna, de blev förskräckta. Men det var några som kände igen vem det var. Och det var de svaga. I texten stod det halta och lytta. Alla som var besatta och sjuka, de kom till honom. De kände att han inte är långt borta. Han var en av dem, fastän upphöjd. Därför kommer han än idag i ringhet. Även om vi tänder ljus och pyntar lite extra, och det känns lite högtidligt med första advent, så är verkligheten den att äronens konung, för vilket hela universum höjer sina dörrar, och han är värdig, han möter oss precis på den nivå där vi behöver honom, alldeles i ögonhöjd. Och här är han nu, äronens konung, som drar dit in till ditt eget innersta, till vår församling, till våra kyrkor i den här stan. Och jag skulle vilja avsluta min predikan med att be. Be för oss som är här. Be för dig som längtar efter frid. Efter att något ska kunna lyfta ut det som behöver lyftas ut ur ditt liv. Någon som kan befria dig ifrån det du behöver befrias över. Och jag vill be att hans mäktiga frälsarhänder är verksamma i ditt liv. Men jag vill också be för oss som kyrka i den här stan. Och då har jag redan sagt att vi är många. Låt oss be att vi blir Jesu efterföljare. Herre, så tackar jag dig för att du är äronens konung. Och vi tackar dig att du är här genom helig ande och ditt eget ord. Du känner oss alla vid namn. Du vet vad vi var och en behöver. Du vet vad vi längtar efter. Du vet vad vi kämpar med. Herre, när du kom till Jerusalem så rensade du templet. Och Herre, jag ber att det fick ske i våra egna liv. Vi som är här. Att det får ske i hela din kyrka i Södertälje. Vad namnen än är, vad bekännelse man än har, hur traditionen än ser ut. Herre, kom med din heliga ande och gjut din frid och din välsignelse och din kraft över varje din bekännare. I Jesu namn. Amen.